Ja, jag hälsar dig varmt välkommen till ett program, Radio Maranata. Och den här fredagen vill jag särskilt ta upp det här som handlar om tiden och det profetiska ordet. Ja, det är en tid, absolut speciell tid vi lever i. Och det är en tid som Bibeln talar mycket om. Och då framförallt uppenbarelseboken. Och vi tänker från kapitel 4 uppenbarelseboken och rakt igenom hela uppenbarelseboken till slutet. Ja, i slutet är det ju frågan om att vi får facit av vad som sker med mänskligheten. Och det talas ju också om, som mycket välbekant för oss i dessa dagar, om vedermödans tid. Det antikristliga väldet och Jesu återkomst, och det finns många ting som verkligen är aktuellt i vår tid. Och jag tänker på det här, hur viktigt det är med det profetiska ordet. Att vi får upplysning genom det profetiska som den helige ande upplyser oss om. Till hjälp och till vägledning, till hjälp och framförallt till varning. Det finns många varningar som vi möter på vår väg som förmedlas av Gud genom den helige ande. Därför är det så viktigt att vi lever i anden så att vi kan vara vakna, vara vakande och bedjande, för att vi är redo när stunden är inne, som ingen vet, men som Bibeln talar om att ska ske, att församlingen, det som är redo, ska ryckas Herren till mötes. En stor evakuering från denna värld. Ja, jag vill belysa det här med det profetiska ordet, hur viktigt det är. Och hur vi har funnits profeter i gångna tider. Men som man upplever i den tid vi lever i, verkligen saknar profeter som träder fram och så säger Herren. Och som klart beskriver tidsläget och som riktar ett varningens budskap till var och en. Med tanke på att vi går emot en stor katastrof. Och vi kommer att också få uppleva så som Guds församling en säkerligen en prövotid. Som kommer sätta också alla jordens innebyggare på prov. Men jag vill belysa här med hjälp av några skrifter jag har tagit fram. Och dels ett ord ifrån Matteus evangelium, det andra kapitlet. Där det talas om hur Gud uppenbarar sig. Och han gör det för sitt folk som han gjorde för Abraham. Ja, Gud kunde inte hemlighetshålla vad han hade tänkt, vad han skulle göra med Sodom. Utan det först ville han förkunna det för Abraham. Det gäller alltså, då det gäller det profetiska skeendet, att det vara införsatt i det genom att vi är nära livsförbindelse med Gud. Att vi har en klar kontakt och lever i den helige ande. Som sagt, ta några exempel på människor som har upplevt vad det har betytt att få information, profetisk information. För det hjälper oss att söka Herren, att vara vakande och bedjande, att vara förberedd. Vi kan förbereda oss då, om vi nu då, som vi vet, står inför en världskatastrof, så handlar det ju om att vi kan förbereda oss andligt och mentalt. Och framförallt handlar det ju om budskapet om Jesu tillkommelse, så att vi är redo, att vi är väntande. Det fanns en bondeprofet. Jag har läst ur det här tidigare, eller jag har fått hjälp av Gertrud. Och jag vill återigen, för jag upplever att det här är mer aktuellt än någonsin, med tanke på ett profetiskt budskap som riktar sig rakt till vår tid. Det handlar om han kallades för bondeprofeten från Adelöv. Han hette Karl Johan. Och jag ska be Gertrud läsa några rader här först. Bara som ett exempel på hur människor har upplevt att få vara Guds profet.
Ja, det står där. Karl Johan levde och vandrade i anden. Varje dag var för honom en Guds uppenbarelse och han var mycket rädd för att något skulle få störa denna fulla gemenskap. Han lyssnade till vad anden hade att säga både honom själv eller beträffande församlingen och andra människor. Men det var inte endast ting som rörde den inre kretsen som Gud anförtrodde honom. Gång på gång inregistrerade hans själs radar sådant som var dolt för samtiden men som skulle ske i framtiden. Vi har redan berättat hur han 1909 i en syn fick se hur det första världskriget kom, och han fick genom budskap i anden uppenbarelse om vad synen innebar. Sommaren 1914 fick han själv uppleva krigsutbrottet och se hur sann den uppenbarelse var som han fick genom anden år 1909. Omkring 2 år före andra världskriget, som började på sommaren 1939, hade han en uppenbarelse syftande på kommande krig och nödtider, vilka skulle komma över jorden. Då han vid ett tillfälle var i bön fick han först höra taktfasta steg av marscherande soldater. Sen fick han se väldiga militära kolonner marschera förbi, och han hörde en röst säga: nationerna har fyllt sina synders mått och en oryglig straffdom är beslutad, och den kommer. Människorna har övergivit källan med det friska vattnet. De har vänt sig bort ifrån mig, säger Herren. De har grävt sig brunnar som ger endast orent vatten. Endast några månader innan han fick gå hem till Gud hade han åter en märklig syn. Detta hände sommaren 1966, och han berättar själv följande: jag var i bön för vårt svenska folk idag på morgonen då jag fick se en förfärlig syn. Först hörde jag en röst som sa: svenska folket har fyllt sina synders mått och oryglig straffdom är beslutad att komma över detta folk. Sen såg jag en stor slätt. Där stod 2 officerare klädda i mörka kappor, och av deras miner förstod jag att de diskuterade något mycket allvarligt. Så fick jag se soldater i 10,000-tal. Det var oändliga kolonner som marscherade förbi mig. Hela slätten tycktes för övrigt vimla av folk. Sedan såg jag en vagn som stod på något som liknade en matta, och den hade 5 eller 6 hjul på varje sida. Framtid hade den ett långt kanonrör, och det var riktat rakt fram och bak till en annan kanon som var riktad snett uppåt. På sidorna stack det ut mindre pipor. Karl Johan undrade mycket över denna sista syn med vagnen på mattan. Han berättade om den för sin dotterson, som ju genast förstod vad det var frågan om. Han tog fram en bok från sin militärtjänst och visade en bild av en stridsvagn. Ja, utropade Karl Johan, just sådan var den. Hans dotterson frågade honom nu hur denna handvapen soldaterna hade, om gevären hade långa eller korta pipor. Alla hade vapen med korta pipor, en del mycket korta, svarade Karl Johan. Han hade aldrig i sitt liv sett en stridsvagn, men den helige ande visade honom precis hur en sådan såg ut. Lite senare fick Karl Johan åter frambära ett mycket allvarligt budskap till det svenska folket. Budskapet som frambars som profetia lydde: min tillkommelse är nära, säger Herren, men över denna nation, detta folk som inte vill lyssna till min kallelse, är oryglig straffdom beslutad, och den kommer. Men det som åkallar mitt namn och söker sin tillflykt hos mig och håller fast vid min frälsning, dem ska jag rädda och hjälpa, säger Herren. I alla dessa budskap talas om nationernas synder och om att straffet kommer. Många förnekar vedergällningens omutliga lagar, men även om man inte vill erkänna dessa lagar bör det dock för varje ärlig människa vara angeläget att stanna och begrunda fakta. Karl Johans profetior i fråga om vad vi här skildrat har två gånger slagit in. Ingenting är säkrare än att den tredje också kommer att gå i uppfyllelse, men Herren varnar oss därför att han vill rädda oss. Och han manar oss att söka räddningen och frälsningen hos honom medan det ännu är tid.
Ja, det var bondeprofeten från Adelöv, Karl Johan. Jag har i min hand också en bok som heter Budskap och profetor, skriven av Birger Olsson. Han gjorde en mycket märklig upplevelse. Vi känner, vi som vi är äldre i alla fall, känner säkert till Birger Claessons uppenbarelse. Och det kom ut en bok som heter Dom över Sverige, som har gått ut i flera upplagor. Den sista upplagan, den kom ut så sent som på 70-talet till och med. Birger Claesson fick ju uppenbarelsen då 50-51, och det var 52 som Sverige skulle uppleva en främmande makt komma över vårt land. Det som är märkligt också och som bekräftar Birger Claesson, nu undrar kanske någon, ja det var ju länge sedan det här, men vi vet också att Birger Claesson fick ju uppenbarelse när han hade sett allt som skulle hända Sverige, att Gud säger så här till honom, att om man söker mig i bön och fasta så ska jag sätta det här på framtiden. Många nonchalerade det här, tyckte det här inte var mycket att fästa sig vid, men och tyckte inte det var så allvarligt, men militären gjorde inte det, för det bekräftades gång på gång att vad han sa, det kunde de konstatera var sant, för det var saker som inte var allmänt känt, som bara militären kände till, och det kunde Birger Claesson säga. Det är ganska märkligt också att när Birger Olsson var på resa vid ett tillfälle i Chicago. Se om jag hittar det här i boken. Så kommer en broder fram till honom när han sammanträffar honom på ett möte. Och det ska jag be också Gertrud läsa. Ja, Birger Olsson var ju en känd pingstpredikant hemma hos Herren för en del år sedan. Men han fick bekräftelse vad en broder fick uppleva när han mötte honom i Chicago 1951.
Ja, det står så här att 1951 hade jag möten i Chicago och där sammanträffade jag med en svensk-amerikan som haft mycket nöd för vårt land. Han hade fastat i 3 veckor. Han hade en sådan nöd och han bad. Han fick uppleva hur han liksom i en sky förflyttades till Sverige och i den skyn öppnades en dörr. Han såg ner över landet. Han kom att se över västra Värmland. Så fick han se vad som var i görningen, hur kriget hade kommit och hur främmande härar österifrån trängt in, hur stora delar av Göteborg låg i ruiner. I Småland var det ett oerhört angrepp, men det såg ut som om svenskarna kunde hålla stånd där. Men sedan Dalarna, Gästrikland och Medelpad uppöver. Så skars landet av och han såg i denna syn hur människor flydde mot norska gränsen och hur även en hel del av Stockholm låg i ruiner. Och allt detta, sa han, var så fasansfullt att se, så han fick lov att stänga in sig i flera dagar efteråt för att liksom komma till lugn. Han hade en väldig nöd för vårt land. Brodern har, så långt jag vet och kunde förstå, ett stort förtroende. Han hade aldrig läst och visste ingenting om Birger Claessons profetier om vårt land. Men på det sättet fick han uppleva något enahanda. Det finns flera som när det gäller vårt land har mött enahanda uppenbarelser. Och därför förstår jag att vi står i ett skede som är oerhört viktigt för oss.
Ja, och då det gäller profetior. Och så får vi verkligen bekräftat i Matteus, det andra kapitlet, hur viktigt det är att Gud har redskap som han kan uppenbara sina hemligheter och som kan varna för vad som komma skall. Jag hinner inte läsa det här stycket jag hade tänkt, men det handlar ju om när Jesus föddes. Hur tre vise män kom för att ge honom sin hyllning. De hade sett stjärnan på himlen. Vad som ligger till grund för dem, att de kom på en, kan man säga, uppenbarelse eller på den visdom. Det fanns säkert bekräftat att en konung i Israel skulle födas. Och när de fick se stjärnan så skyndade de sig till landet Israel. Och de tog först kontakt med Herodes. Och när Herodes hörde detta, att en konung har blivit född, blev han förskräckt. Och hela Jerusalem med honom. Och han församlade alla överste präster och skriftlärde bland folket och frågade när Messias skulle födas. Och de visste det. I Betlehem står det enligt profetian. I Judén till där skrivet, O du Betlehem, du judiska bygg, ingalunda är du minst bland juda förstar. Ja, sen då så var ju Herodes väldigt angelägen om att få veta vad de har sett stjärnan och när de har funnit barnet så säg det till mig. Men då får de här vise männen en uppenbarelse. Att de inte ska dra tillbaka till Herodes, utan de ska dra en annan väg hem. Men ja, han betedde sig som en räv, Herodes. Han ville inte ge sin hyllning. Det var bara att han i sitt tal kamouflerade vad han hade i bakfickan. Och det verkställdes han också. Men innan han då det här barnamordet i Betlehem, det verkställdes ju på Herodes befallning. Men kanske var det natten innan detta skedde så fick Josef uppenbarelse att han ska dra väg, ta barnet och fly och dra ända ner till Egypten, för man står efter att döda barnet. Han fick en uppenbarelse hur han skulle göra. Ja, uppenbarelsen, det är ju en stor gåva. Och profeter är en stor gåva till församlingen. Och det finns inte bara det som har ett profetiskt budskap, utan också analyserat den här tiden. Jag tänkte på en sådan som Erik Martinsson, som jag kom ihåg, jag lärde känna genom att han hade antikvariat i Enskede i Stockholm. Han är ju död nu sedan några år tillbaka, men jag var alltid där för att handla böcker på hans antikvariat. Och han skrev en skrift som heter I atombombens skugga. Jag kan be Gert att läsa skriften på sista, ja, på omslaget. Så får vi också förstå att vi får en blick i vilken tid vi lever i.
Ja, där står det på baksidestexten. Vi lever i atomåldern med allt vad det innebär av uppfinningar och möjligheter. Då världens många snillrika uppfinningar här gäller det särskilt atom- och vätebomber vilar i händerna på krigets påskyndare, är det inte obefogat när författaren i föreliggande skrift talar om atombombens skugga. Vem visste att Bibeln talar om en atomålder eller att många profetior i Bibeln endast får sin förklaring i skenet från atomkrevaderna? Bibelord som hittills tolkats symboliskt kan förstås bokstavligt numera. Hur reagerar vi inför det som sker i samband med atombomberna? Världens tänkande vetenskapsmän bävar, men den stora massan rusar vidare mot tillintetgörelsen. Det är till dessa denna allvarliga väckelseskrift i första hand vill rikta sig.
Jag kan ta en annan författare och förkunnare, D.O. Belfrage. Han kom med ett bok som heter Kommer ännu ett världskrig? Och det lyfter då fram, det lyftes fram speciellt kapitel 6, 9 och 16 i Uppenbarelseboken. Vad är då tanken då jag tog upp det här nu? Jo, det handlar inte, man säger att man, ja, i vår tid, man ska inte skrämma människor. Men blir man inte varnad utan man fortsätter att sova, så kommer den dagen då en mycket värre förskräckelse kommer stå för dörren. Då man möter det här, att därför att det, vi kan förbereda oss. Framförallt handlar det om att vi har vår trygghet i Gud. Att vi har våra synder förlåtna. Vi renade Jesu blod. Att vi inte har fläckat ner vår resedräkt då det gäller det troende. Det gäller verkligen att vi upplever att i förberedelsen så hjälper det oss i den här tiden. Vi förskräckas inte. Vi behöver inte förskräckas, därför att har vi Jesu frid i våra hjärtan, får den råda där, så bevarar den våra hjärtan och tankar. Vi fruktar icke, och Jesus talar ju verkligen om det här, att vi ska icke frukta den som kan förgöra bara kroppen, utan vi ska frukta den som kan förgöra både själ och kropp i henne. Min vän, ta dessa profetiska ord i akt. Rannsaka skriften och gå in i bön, ja, bön och fasta, för att du ska stå redo och inte drabbas av det som människor kommer drabbas av. Där det står till och med att man kommer att upp i andan av förskräckelse inför det som ska övergå världen. Vi ser mer och mer att utvecklingen går dithän mot en katastrof. Och vårt land har sluppit så mycket. Vi har inte haft krig på cirka 100-200 år. Och vi är inte vana, vi förstår inte vad det här innebär. Vi behöver verkligen i bön och fasta förbereda oss, att vi lever för Herren och inte för denna materiella värld, denna förgängliga värld, utan att vi lyfter upp våra huvuden, att vi inte låter våra hjärtan förtyngas utav det som världen har att bjuda på. Vi vill gå en annan väg. Vi vill gå den smala vägen, den Jesus gick och den som han beredde för oss att gå. Gud välsigna dig, och vi hörs igen nästa fredag.